28 januari 1994 har det gått troll i österrikiska presidentposten.
I Österrike har president Thomas Klestil de senaste dagarna fått se hur hans tilltrasslade kärleksaffärer kommer till var mans och kvinnas kännedom. Och just som österrikarna trodde att det hela var utrett öppnas nu kapitel 2 i det här dramat. Jan-Olof Pettersson.
Den här affären börjar med att presidentens hustru, Edith Klestil, till slut tröttnar på att hennes make hade ett förhållande med en yngre kvinnlig diplomat som dessutom passande nog hade en tjänst i presidentens kansli. Hustrun flyttade helt sonika ifrån presidenten och så var hela historien ute, inte minst i Wiens skandaltidningar. President Klestil själv tycktes ta det hela hårt. Han höll med gråten i halsen ett tal där han lovade att reda ut sina kärleksförhållanden. Äktenskapet gick väl inte längre att rädda, men den 39-åriga karriärdiplomaten Margot Löffler, hon skulle få en post utomlands, kanske i Finland. Och österrikarna visade stor förståelse för sitt statsöverhuvud, även om katolska kyrkan och oppositionen dundrade mot presidentens brott mot vad som anstod en man på ett så högt ämbete. Men nu tycks Klestil pröva allmänhetens tålamod. Hans kansli meddelar idag att presidenten på ett kommande statsbesök i Egypten ska åtföljas av ingen mindre än Margot Löffler. Och i onsdags dök de båda upp tillsammans på en officiell lunch i Wien. Det vittnar om en total brist på politisk instinkt om presidenten tar med fru Löffler på utländska statsbesök, skrev en Wien-tidning idag. Thomas Klestil valdes till president efter Kurt Waldheim, som med sina lögner om sitt förflutna i den nazityska armén hade skadat ämbetets anseende, inte minst utanför Österrike. Österrikarna tvingas nu konstatera att ännu en president har råkat i blåsväder. Och historiska jämförelser har redan dragits med kejsar Franz Josef, som hade ett långvarigt förhållande med en skådespelerska. Men kejsarinnan, hon led i tysthet och några moderna massmedia fanns inte. Lojala hovfotografer retuscherade bort kejsarens älskarinna och man råkade synas på någon bild tillsammans med kejsaren.
Till Japan där premiärminister Hosokawa nu gör ett sannolikt sista försök att lösa landets politiska kris. Idag träffar han för första gången oppositionsledaren Kono i direkta förhandlingar. Detta sedan alla tidigare kompromissförsök misslyckats, rapporterar vår utsände från Tokyo.
Tiden rinner snabbt ut för den japanske premiärministern Morihiro Hosokawa och hans regering som för mindre än ett halvår sedan sensationellt vann valet på löfte att reformera valsystemet och därmed avskaffa den av den japanska allmänheten allt mer avskydda politiska korruptionen. Hosokawa gjorde igår det utomordentligt ojapanska att vädja direkt till folket, ring eller faxa till era politiker och tvinga dem att gå med på reformerna. Även om få begriper reformerna i alla dess tekniska detaljer har de blivit en symbol för en uppgörelse med ett föråldrat politiskt system förknippat med korruption och en för väljarnas önskemål okänslig toppstyrning. En symbolfråga som alla jag idag talat med entydigt vill ha genomförd. Det är enligt entydiga opinionsundersökningar och enligt svaren från så kallat vanligt folk hög tid att göra upp med ett ruttet system. Om valet förra året var inledningen till en revolution är reformerna den revolutionens nödvändiga fortsättning.
Man får ut mig. Det är en bra chans att bli
förändrad.
Är det viktigt att förändra?
Om Hosokawa och hans ideologiskt mångfacetterade koalitionsregering tvingas avgå eller utlysa nyval, så sker detta vid en för Japan sällsynt illa vald tidpunkt. Mitt i den djupaste ekonomiska nedgången på flera decennier och bara 2 veckor före ett planerat toppmöte med USAs president Bill Clinton om de ansträngda handelsrelationerna mellan de båda länderna. Ingen kan mindre än ett dygn innan tiden rinner ut med en spå om utgången. Hosokawas regeringskonstellation är bräcklig med det största parti riskerande ett sönderfall. Men med den tidigare, under hela efterkrigstiden, maktbärande liberaldemokratiska partiet, LDP, som är den nuvarande oppositionen, sannolikt ännu hårdare pressat av exakt samma risk. Bengt Terner, Tokyo.
Januari 1994. Sverige och Europa-gemenskapen, EU.
Ett svenskt EU-medlemskap blir på sikt en mer lönsam affär för Sverige än bara ett EES-avtal, trots att kostnaderna för EU-medlemskapet blir höga och vinsterna osäkra och svårmätbara. De här slutsatserna drar konsekvensutredningen om EU och samhällsekonomi i sin slutrapport.
Hamra gård i Tumba söder om Stockholm. Här utvecklades separatorn, en av de stora svenska uppfinningarna. Och här, efter 100 år, har företaget fortfarande fram nya mjölkningsmaskiner. Mer än 80% av forskningen och utvecklingen finns kvar i Sverige. En bit från forskningskossorna ligger produktionen. Den expanderar i takt med att exporten stiger. Vi är i EES-landet Sverige som i år ska folkomrösta. Ja eller nej till den europeiska unionen.
Ja, varför inte? Jag tror att det är lika bra, va? För annars så blir det i alla fall lite nej, de där jävlarna, de är ändå inte med, va?
Ja, jag tror att vi ska gå med för att skydda jobben också, jag tror det. För annars tror jag vi blir isolerade på något vis, jag tror det.
Vi ligger inte mitt i Europa, va? Vi ligger i norra utkanten, så att säga. Och jag tror att av det skälet så måste vi hålla ett näringslivsklimat som är minst lika attraktivt och kanske ännu mer attraktivt än i resten av Europa.
481 sidor utredning idag skulle ge svaret. Tjänar Sverige på medlemskap trots att vi ska betala 20 miljarder mer än 2000 kronor per svensk i årsavgift i Bryssel? Väger verkligen en eventuell ökad tillväxt tyngre än det stora budgetbidraget? Utredningen var enig.
Jag kan tänka mig att de statsfinansiella effekterna under några år i början blir övervägande negativa. Men de samhällsekonomiska effekterna blir positiva.
Hur kan ni vara så säkra på det?
Ja, det vi är säkra på det är att investeringarna kommer att bli högre vid ett medlemskap. Investeringarna kommer att slå igenom i form av en högre tillväxt, som ju då innebär att vi har resurser. Vad vi nu vill använda de resurser som en högre tillväxt leder till, om vi vill ta ut det i lönehöjningar eller i form av bättre social omvårdnad eller vad det nu kan vara frågan om.
Det här skulle inte duga som underlag för ett företag som vill ha ett ordentligt beslutsunderlag för att fatta ett viktigt beslut. Men det duger och ska duga för en nation som ska ta ett steg som då, och fatta ett politiskt beslut som är större än något annat under hela 1900-talet.
Jag tycker utredningen är värdelös.
Jag har inte läst annat än sammanfattningen, men jag tycker att alla de här utredningarna som nu har kommit fram, konsekvensutredningarna, de präglas av att de är hafsigt gjorda och löst underbyggda.
Apropå EU och konsekvenser, drygt 300 anställda vid Scanex slakteri i skånska Kävlinge vägrade att börja arbeta i morse. Och den aktionen var en protest mot att slakteristyrelsen igår, just som en anpassning till kommande EU-konkurrens, beslutade att koncentrera all svinslakt till Kristianstad. Det skulle innebära att 200 av 800 jobb i Kävlinge skulle försvinna.
Klockan 6 i morse gick 360 anställda på Scanex slakteri i Kävlinge ut i en vild strejk. Efter några timmar fick de möta ledningen och vid 10-tiden gick de tillbaka till arbetet. Men det pyser fortfarande under ytan.
Det är de som vill ge fan i alltihopa rent ut sagt. De är så enormt besvikna. De är alltså utslagna i stort sett hela familjer som jobbar här inne. Alla blir drabbade.
Tror du kunna komma och fortsätta och ha läget under kontroll som fackordförande?
Det är vår förhoppning, ja. Men jag kan inte garantera det.
Sedan 1990 har Scanex minskat sin personalstyrka från 3000 till 1600 utan att för den skull producera mindre. I Kristianstad, dit svinslakten nu flyttar, ska man slakta 400 grisar i timmen. Och det är dubbelt så många jämfört med idag. Allt för att klara sig i ett kommande EU-medlemskap.
Det är en stor och svår omställning för oss i företagen och för våra människor.
Tycker du själv att det känns som att det är värt det när du idag sitter här och behöver hugga av dig ena foten som du uttryckte dig tidigare?
Ja, vår uppgift är naturligtvis att vara allmän i allmänhetens tjänst långsiktigt.
Två bröder i 20-årsåldern som sitter häktade för den stora konstkuppen mot...
Om Bosnien, hjälparbete, FNs roll och USA. 28 januari 1994.
Forna Jugoslavien sedan en brittisk civil chaufför dödats i ett överfall i den bosniska staden Senica. Och i Washington i USA kräver nu politiker att vapenembargot mot Bosnien måste hävas.
They were stopped by three unidentified armed men carrying Kalashnikov rifles. They forced the three drivers into the back of the vehicle, drove them about 3 kilometers out of town, forced them out of the car. The leader of the gang then ordered his men to rob, beat and kill the three British drivers.
I Storbritannien råder sedan tidigare delade meningar om landets roll i den sorgliga konflikten som inte verkar ha någon lösning. Och nu är alltså hjälpsändningarna inställda på obestämd tid. Men för FN-soldaterna innebär händelsen ingen skillnad. Igår sårades 4 FN-soldater. En svensk och en kanadensare av artillerield på vägen mellan Kiseljak och Fojnica. Och 2 spanjorer av granatkastare i Mostar. En stor del av FN-truppernas jobb innebär att de skyddar försvarslösa muslimer. De är de mest utsatta eftersom deras armé är den svagaste i konflikten. De bosniska muslimerna hindras av FN från att skaffa vapen utifrån. Men det kan bli en ändring. I den amerikanska senaten debatterades i natt en motion om att ge amerikansk militär hjälp om den bosniska regeringen ber om det. Samt att få FN att häva vapenembargot som hindrar de bosniska muslimerna från att få vapen.
It's bad enough that the world does not come to the military aid of that country. But it is absolutely shameful that we will not let them defend themselves.
Why do we keep the embargo on? Well, we keep the embargo on because we don't want to offend our European allies. I say to our European allies, so what? So what? What the devil use is NATO?
Och så har också den ryske ultranationalisten Zjirinovski yttrat sig.
Och den ryske ultranationalisten Vladimir Zjirinovski sa i en tv-intervju igår att Bosnien-Herzegovina inte behövs. Enligt Zjirinovski bör före detta Jugoslavien utgöras av bara 3 stater, Slovenien, Kroatien och Storserbien. I intervjun sa Zjirinovski också att alla utländska trupper bör dras tillbaka från före detta Jugoslavien och att folket där bör få lösa sina konflikter själva.
Men detta sista, att Jugoslaviens folk ska få sköta sina inre angelägenheter själva, det är nog var mans mening numera. Januari 1994. Frälsningsarmén är populär som aldrig förr.
I 100 år har Frälsningsarméns strängmusikkår i Tranås sjungit och spelat på hemmaplan. Nu har de blivit kändisar och till och med hamnat på Svensktoppen.
Vi ska till och med komma här med en nykomling. Det har nog aldrig förekommit att Frälsningsarmén har legat på Svensktoppen. Men det gör det nu. Frälsningsarmén i Tranås tillsammans med Göran Lindberg är vår första nykomling. På 9:e plats, 189 poäng, har den här melodin fått som heter Tusentals gitarrer.
Varje barn som gråter övergivet.
Om det vore en, ja, det är på något sätt en ton som man vill höra nu. Det är klart det här har nog med generationer att göra.
Lite nostalgi?
Ja, jag vet inte om man vill kalla det heller, men den äldre generationen lyssnar ju väldigt gärna till det här.
Tusentals gitarrer och klingande ackord rullar över jorden.
Gottonde januari, Sverige i snösvängen.
Extremt mycket snö har kommit i Norrland. I Umeå, där de här bilderna har tagits, har man nu 88 cm och kusttrakterna mellan Sundsvall och Örnsköldsvik har upp till 120 cm. Det är faktiskt så vissa mätningar att stora delar av Norrland inte har haft så mycket snö sedan mitten av 60-talet. Så vi får väl tänka på den värme som trots allt finns någonstans. John, har du något trösterikt att bjuda på?
Ja, ska vi drömma lite sommarvärme? Ska vi ta en titt på några aktuella dagstemperaturer runt om i världen? Och låt oss då börja där det är sommar, nämligen på södra halvklotet och i Australien. Där man har uppemot 30 grader, åtminstone här i de västra delarna. Över 30 har man i Singapore, Bangkok, 20 grader är det i Hongkong, 13 i Tokyo och 3 i Peking. Och i Indien så har man då 25 grader i New Delhi. Går vi sen västerut till Arabiska halvön och i Afrika så har man 32 grader här i Mekka, 20 grader i Kairo och 31 är det i Gambia. Och här i södra Afrika är det mellan 20-25 grader här i Nairobi, Harare och Johannesburg. Går vi sen över Atlanten så har vi den här sammanställningens högsta temperatur, över 40 grader, och det är i Rio. 25 grader är det i Buenos Aires och Montevideo, 32 i Santiago. I Nordamerika har den här förra veckans köldknäpp släppt, men det är fortfarande minus 22 här i Montreal, det är minus 3 i Chicago, snöfall. Men här på ostkusten är det noll eller några plusgrader i New York och Washington, och här på västkusten så har man mellan 15 och 20 grader i San Francisco och Los Angeles. 23 grader slutligen i Mexico City, och det är plusgrader. Här hemma är det bara minustecknet som gäller det närmaste dygnet, och det är den här kallluften i norr som nu drar ner även över sydligaste Sverige.
Den man som fick flest röster i ryska parlamentsvalet nu senast i december 1993 fortsätter med sina pajserier. Här är rapporten 29 januari 1994.
Den ryske ultranationalisten Vladimir Zjirinovskij vägrar lämna Slovenien trots en uppmaning från landets utrikesdepartement. Igår uppmanade departementet Zjirinovskij att omedelbart lämna landet, men en talesman för Zjirinovskij säger att han inte kommer att lämna Slovenien förrän imorgon då han ska resa till Serbien.
Och Zjirinovskijs karta visar upp ett kraftigt förändrat Europa.
Med tjocka streck har Zjirinovskij dragit sina gränser i Central- och Östeuropa, och hux flux försvinner flera länder. Och det som är kvar är stort, Storryssland, Stortyskland och Storbulgarien. Han har ritat upp sin nya Europakarta för den pensionerade svenska diplomaten Rolf Goffeng, och den franska prestigetidningen Le Monde publicerar idag kartan över en halv tidningssida. Polen delas mellan Tyskland och Ryssland. den en gång helt avspärrade sovjetiska flottbasen Kaliningrad, tidigare Königsberg, får gå tillbaka till Tyskland. Men Ryssland tar i gengäld hela Baltikum, utom Tallinn som får bli ett självständigt lilliputtland ungefär som Liechtenstein. För i detta Jugoslavien delas mest mellan serber och kroater, utom Makedonien som går upp i Storbulgarien, där också en del av Grekland och Rumänien ska ingå, enligt Zjirinovskis sätt att se på saken. Är det här blott och bart stålerier? Zjirinovski fick faktiskt en fjärdedel av rösterna i senaste valet, säger Le Monde i en kort text. Kartan är inte bara frukten av en förvillad hjärna. Det är också delvis Europas karta som den verkligen såg ut för knappt 50 år sedan. Ingmarie Froman, Paris.
Åter en dyster rapport från Bosnien, 29 januari 1994.
Centrala Bosnien, där britterna tills vidare har inställt alla hjälpkonvojer sedan en brittisk hjälpmedarbetare mördades och två andra sårades i torsdags, är den dagliga skådeplatsen för mycket mänskligt lidande. Här är en rapport från våra utsända.
Bosnien är idag bokstavligt ett land i ruiner. När vi åker genom de centrala delarna ser vi många byar och samhällen där inte ett enda helt hus återstår. Det som inte förstörts av skottlossning bränns helt enkelt som ren terror, och effekterna är förödande. De senaste veckorna är det här i det lilla samhället Vites och trakterna runt omkring som de hårdaste striderna ägt rum i kriget i Bosnien. Bara en liten bit härifrån går frontlinjen där muslimer och kroater gör upp om inflytandet i det här området. Striderna i Vites och hela centrala Bosnien är alltså främst en uppgörelse mellan muslimer och kroater. Hus för hus, ibland område för område, står slagen om herravälde. Främst är det den muslimska sidan som haft framgångar på sistone, inte minst genom stora vapenleveranser från Libyen och Irak. Som en av det här krigets många paradoxer sägs nu i Vites till och med att muslimerna fått köpa vapen direkt från Serbien. Men positionsförskjutningarna är små, och kan fronterna flyttas fram ett par hundra meter sker det alltid till priset av allvarligt skadade eller dödade soldater.
Pa bila je situacija kada je pred našom ambulantom u Čeliću čovjek, momak koji je došao na ljekarski pregled. U tom momentu je pogodak bio teške granate haubice 155 mm u samu tu našu ambulantu. I od tog čovjeka je ostao dio glave, vrat, jedno rame i jedna noga.
Ett frontsjukhus någonstans i centrala Bosnien. Från den lokala muslimska militären på platsen har vi fått tillstånd att besöka sjukhuset i utbyte mot att inga ortsnamn nämns och inga bilder visas från omgivningen. I krigets Bosnien kan nämligen sjukhus på samma sätt som hjälptransporter och civilpersoner utgöra militära mål och utsättas för beskjutning. På det här sjukhuset vårdas för tillfället 16 patienter och skadorna varierar. Den senaste patienten, en 19-årig soldat, just opererad efter en minolycka, har dock inte förlorat livslusten. Ja, trots livslånga handikapp är de som finns här lyckliga över att de lever. Med hjälp av förvånansvärt god utrustning och mediciner från Internationella Röda Korset kan mellan 20 och 40 allvarligt skadade få vård varje vecka på det här lilla sjukhuset. Men alla går inte att rädda. Den här soldaten som just träffats av en granat var död redan när han kom till sjukhuset. Han skulle just fylla 20 år. Inte ens barnen skonas i Bosnien. Den här pojken blev bara ett år gammal.
Užas. A toliko smo se toga nagledali za ovog rata.
Ja, Ja, Bosniens andra krigsvinter är hårdare än den första på flera sätt. Och begravningsplatsen just utanför det lilla frontsjukhuset kommer att få nya besök framöver. Lars Adaktusson för Rapport i Bosnien.
januari 1994. Författarinna på skolbänk.
Idag satte sig 86-åriga Astrid Lindgren i skolbänken igen, men utan att göra några hyss, för detta hände i födelsestaden Vimmerby.
Det är 80 år sedan Astrid Lindgren, eller Astrid Eriksson som hon hette på den tiden, började småskolan i Vimmerby. Och då var hon alltså tillbaka för att inviga hemstadens nya skola, som naturligtvis heter Astrid Lindgrens skola. Men det började i den gamla småskolan som idag är förvandlad till pizzeria. Och Astrid, hon råkade komma för sent den första skoldagen 1914.
Jag stod där och grät, och då kom det en småningom en äldre skolflicka som frågade vad jag grät för. Och så, och då så sa hon att ja, men, jag ska hjälpa dig, du får följa med mig så ska vi gå och skriva in dig, sa hon. Och jag ville inte tala om att jag redan var inskriven. Jag vågade inte säga någonting. Jag var inskriven hos fröken Strömmert. Och hon förde mig till fröken Svanberg. Du förstår vilket elände det blev innan jag till sist vågade säga. Jag är redan inskriven hos fröken Strömmert.
Men idag kom Astrid Lindgren i god tid till skolan, och då blev hon ovanligt glad och uppsluppen invigning. Det bjöds på pippibakelser, och Astrid berättade om alla sina hyss för kommunpamparna, och hon var lite imponerad av Vimmerbys nya fina skola.
Jag tror inte att det beror någonting på hurdana väggar och tak det är i en skola, utan det är helt andra saker. Men jag tror att den här skolan, tycker jag, verkar mycket ändamålsenlig och rolig för barn att gå. Det måste vara ganska trevligt att ha en så pass trevlig skola att vara i. Det tror jag.
Du skulle vilja gå här?
Jag vill inte gå i skolan längre. Jag har slutat.
Men redan under skoltiden blev Astrid känd för sin berättartalang, och hon kallades Vimmerby Selma Lagerlöf.
Det var inte så att jag gick runt och var Selma Lagerlöf, utan det var bara det att Det var så mycket så att jag tänkte aldrig ska jag försöka skriva någonting. För det var då när jag hade skrivit någon uppsats som hade blivit införd i tidningen här, och var så fint. Men då bestämde jag mig, aldrig ska jag försöka att konkurrera med Selma Lagerlöf.
Den 31 januari 1994, från inbördeskrigets front i Bosnien.
Och långt ifrån de platser där exempelvis kriget i Bosnien är ämnet för teoretiska resonemang, så mal själva striderna obevekligt vidare. Strider som ständigt underblåses av en allt mer osannolik kombination av maktlöshet och hat. Kriget i Bosnien är en studie i maktlöshet. Människor i Vites samlas till högmässa. Kyrkan är förstörd. Deras hem är förstörda. Främmande människor är drivna av hat, förstör deras tillvaro. Världssamfundets representanter finns i närheten, maktlösa. FN observerar, noterar och eskorterar. De här bosniska kroatiska soldaterna har just återtagit en by från muslimska bosnier. Nu försöker de befästa ställningarna under eld. Ett skott träffar en av soldaterna. De ser inte fienden och är maktlösa inför kulskärvarna. I luften ovanför hörs NATOs F-16-jaktplan. Maktlösa patrullerar de ovanför broderkrigarna. Soldaterna försöker rädda sin kamrat. Men en halvtimme senare är han död. Han var maktlös. Hans kamrater var maktlösa. Läkaren som tog emot honom var maktlös. Och utanför står EU, FN och NATO. Alla maktlösa.
Rikets högsta säkerhetsråd.
Kort om Algeriet, 31 januari 1994.
Algeriets högsta säkerhetsråd utsåg idag försvarsministern Lamine Seroual till ny president. Seroual ersätter nu det 5 man starka presidentråd som styrt Algeriet sedan 1992, då myndigheterna avbröt det val där muslimska fundamentalister var på väg mot en stor seger. Sedan dess, 92 alltså, har Algeriet skakats av oroligheter som krävt omkring 3000 människors liv.
Den 1 februari 1994. Sverige.
Den 1 mars om en månad upphör Riksbyggen med att lämna ekonomisk hjälp till bostadsrättsföreningar på obestånd. Pengarna i Riksbyggens så kallade garantifond är nämligen slut.
Enligt vad Ekot erfar så har ledningen för Riksbyggen beslutat att upphöra med sitt stöd till bostadsrättsföreningar inom Riksbyggen som får ekonomiska problem. Från den 1 mars så kommer inte en krona till att betalas ut från Riksbyggens garantifond. Det är den fonden som byggs upp för att kunna stödja bostadsrättsföreningar som får ekonomiska problem. Men nu är pengarna i Riksbyggens garantifond helt enkelt slut. Och bostadsrättsföreningarna inom Riksbyggen får klara sig själva utan att kunna få hjälp från riksorganisationen.
Och Lunchekot fortsätter med att utveckla en nyhet från tidigare idag där vi rapporterat att pengarna i Riksbyggens garantifond är på väg att ta slut. Fonden kommer inte att kunna hjälpa bostadsrättsföreningar som hotas av konkurs. Och därmed så riskerar många bostadsrättsinnehavare att förlora hela insatsen. Vi kan inte längre hjälpa dem, det säger Riksbyggens vd Ralf Hultberg som skyller på politikerna.
Nej, det systemskifte som har genomförts, den nya bostadspolitik som har genomförts, den kan inte vi ta på oss att neutralisera.
Men när de här har köpt lägenhet i Riksbyggen, då har de ju trott att man kan lita på Riksbyggen. Har ni inte ingett de falska förhoppningarna?
Nej, de kalkyler som vi kunde göra och som de boende kunde göra vid den tidpunkten var på acceptabla kostnadsnivåer. Det som har hänt är starkt stegrade kapitalkostnader därefter.
Är inte det väldigt att göra det enkelt för sig att skylla på politikerna? Inte ta något ansvar själv?
Nej, man måste alltid basera en ekonomisk verksamhet på de gällande regler som finns.
Orsaken till att Riksbyggen så kallade garantifonden börjar ta slut på pengar är de drygt 3000 tomma lägenheter som Riksbyggen har. Tomma lägenheter som kostar enskilda föreningar stora pengar i driftkostnader och utblivna intäkter. Via fonden har Riksbyggen öst in miljoner för att få de här lägenheterna sålda. Därför har det handlat om rabatterade avgifter och rabatterade insatser. Dessutom har fonden fått gå in och rädda föreningar där avgifterna har blivit så höga att lägenhetsinnehavare till slut resignerat, lämnat in nyckeln och flytt föreningen. Och därmed låtit sin insats gå förlorad och därmed lämnat föreningen med ytterligare avgiftshöjande kostnader. En ond spiral som till slut bara kan sluta med konkurs. Och att bostadsrättsinnehavarna förlorar sina insatser. Det är de här föreningarna Riksbyggen nu säger att de inte längre kan hjälpa. Och då handlar det i första hand om Riksbyggenföreningar med hus byggda mellan 1989 och 1991. Där många lägenheter lämnats tomma och där månadsavgifterna redan börjat nå smärtgränsen. För dem finns nu inget annat alternativ än konkurs om det här fortsätter. Fonden var anpassad för sämre tider men är inte för sämre politiska beslut, säger Ralf Hultberg på Riksbyggen.
Vad den inte har byggts upp för att kunna klara, det är de här politiskt stegrade kostnaderna. Och i takt med att de konsekvenserna nu har uppkommit, så måste vi alltså säga att det här problemet kan inte vi ta hand om.
Men om ni i er reklam och i er, all er marknadsföring och all, i alla era budskap till de som köper bostadsrätt säger att ni kan vara lugna om det blir sämre tider, vi har en garantifond som hjälper er, och så visar det sig att den inte hjälper om det blir sämre tider och annat politiskt klimat.
De sämre tiderna tar vi hand om. Men de politiska förändringarna kan vi ju inte gardera oss mot.
Om det nu är ett antal föreningar som går i konkurs och ett ganska stort antal bostadsrättsinnehavare som förlorar hela sin insats och får sin privatekonomi förstörd. Vad kan du säga till dem?
Ja, jag beklagar naturligtvis att det politiska systemet inte har velat ta hänsyn, inte har velat lyssna.
Ralf Hultberg, vd i Riksbyggen, Björn Häger var reporter. Ja, tomma lägenheter som vi hörde Riksbyggen stora pengar. Och i Jönköping, där står ett helt kvarter som Riksbyggen inte lyckats sälja, och där rinner pengarna verkligen iväg.
Öresundsbron, 1 februari 1994.
Ja, det kommer nytt bränsle i Öresundsbrodebatten, tungt vägande får man väl säga. Det är den tyska regeringen som för första gången tar till orda i brofrågan och tycker att Danmark ska stoppa hela projektet. Bygg en tunnel istället, säger tyska regeringen.
I ett brev från det tyska trafikministeriet till det danska så säger man att en bro inte bör byggas förrän man med säkerhet vet att bron över Stora Bält, som ska vara klar om cirka 2 år, inte negativt påverkar miljön i Östersjön. Den nye danske trafikministern Jan Trøjborg, han tillträdde befattningen så sent som förra veckan, vill inte närmare kommentera innehållet förrän han diskuterat det med sina ämbetsmän och med ledningen för Öresundskonsortiet. I brevet undrar tyskarna varför man inte längre diskuterar en borrad tunnel under Öresund istället för en bro. Det här är första gången den tyska regeringen lägger sig i de dansk-svenska broplanerna, och trafikminister Jan Trøjborg säger att tonen i brevet är osedvanligt skarpt. De undersökningar om vattengenomströmning i Öresund som gjorts, det är endast beräkningar och bygger inte på fakta, heter det bland annat i brevet. Tyskarna är inte emot en fast förbindelse mellan Danmark och Sverige, det måste påpekas. Men ska det förverkligas inom de närmaste åren så bör det vara en tunnel. En tunnel, det är vad tyskarna själva förordar när det gäller förbindelsen mellan Tyskland och Danmark vid Rødby och Puttgarden. Tore Lundgren, Köpenhamn.
Inger Gustafsson, Ekots miljöreporter. Varför lägger sig tyskarna i Öresundsbron just nu, tror du?
Ja, den direkta anledningen är väl att man har tagit del av en dansk rapport som redogör för miljökonsekvenserna av ett brobygge och att man har reagerat på det.
Har man några formella möjligheter i Tyskland att stoppa bron?
Ja, det är svårt att säga, men det är klart att det här är ett brev från en regering till en regering, och det visar en uppenbar irritation över att dels att man tycker att underlaget inte är tillräckligt, att man inte tar hänsyn till långtidseffekter och så vidare. Och det är en påminnelse om också att Öresundsbron är inte en fråga bara för Sverige och Danmark, utan det är en fråga för alla Östersjöstater.
Mm, vad tror du kommer att hända nu med det här brevet? Har det kommit några reaktioner ännu från svenskt eller danskt håll?
Ja, det har ju kommit ifrån bromotståndarpartiet i den danska regeringen, Radikale Venstre, som tycker nu att de båda regeringarna återigen bör mötas och diskutera det här och att man ska överväga projektet. Och det kan man väl vänta sig att de säger så.
Mm. Kan det här tyska inhoppet nu försena ett brobeslut? Nu vet man inte när det ska komma överhuvudtaget, men kan det bli försenat ytterligare?
Ja, alltså en sak som de pekar ut här, det är ju detta att man tänker sig att ta ett beslut innan de här beräkningsmodellerna som nu vetenskapsmän håller på att utarbeta, innan de är klara. Och innan man har dem så har ju de här vetenskapsmännen i den internationella expertpanelen som regeringarna har tillsatt, de har ju sagt att så länge är det osäkert om man kan säga något korrekt om vilken effekt som bron kommer att ha.
Mm. Så där har tyskarna rätt i alla fall, att man bör kanske vänta.
Ja, i varje fall så har man ju en säkrare grund att stå på om man väntar på dessa beräkningsmodeller.
Mm.
Frankrike 1 februari 1994.
Så ska lunchekot handla om fransk pop för ovanlighetens skull, får man väl säga. Den franske kulturministern har nämligen inlett vad en nyhetsbyrå kallar ett korståg för fransk popmusik. Och det är inte bara kulturella värden det gäller när Frankrike nu försöker bromsa USAs dominans i pop- och filmvärlden.
Pour me sortir du chemin qui me conduit dans la poussière.
Ja, en sån här sång vill den franske kulturministern Jacques Toubon höra mer av, inte bara i Frankrike utan också i andra länder. Det var sångaren Richard Seguin vi hörde. Igår framträdde Toubon vid en konferens med musikindustrin i Frankrike och drog upp riktlinjerna för en ökad satsning på fransk populärmusik. Toubon vill tvinga de stora grammofonbolagen, ofta utlandsägda, att satsa pengar i en fond för små producenter av musik. På så sätt ska franska artister få det lättare. Och han säger att Frankrike inte kan tillåtas dess mest skapande talanger exploateras av utländska och allra värst utomeuropeiska ekonomiska intressen, i klartext musikproducenterna i USA och Japan. Men det här är bara ett av inslagen i kulturministerns korståg. En nybildad organisation kallad Francofolie organiserade den här veckan framträdande av franska artister på olika håll i USA och Europa. Och mera omstritt, en ny lag träder i kraft som ska tvinga alla franska radiostationer att sända åtminstone 40% av sitt utbud på franska eller fransk musik. Den lagen har väckt häftiga protester också i Frankrike. Radiostationerna kallade det hela för ett intrång i deras frihet. Och inte ens en radiostation som nu sänder 100% fransk musik är glad. Den kan ju förlora sin nisch i konkurrensen. Toubons popoffensiv är ett nytt led i de försök som Frankrike gör att bromsa invasionen av musik, filmer och tv-produktioner från USA. Och en del av kulturministerns åtgärder kommer säkert att registreras med missnöje i USA. Före jul höll ju Frankrikes krav på att kunna skydda sin egen film- och tv-produktion på att skälpa hela det internationella frihandelsavtalet GATT. Till slut enades EU och USA om att frågan ska tas upp senare. Och det är inte bara kulturella värden det gäller. Inkomsterna från filmer och tv-serier från Hollywood kommer faktiskt på andra plats i USAs samlade export.
Jan-Olof Pettersson om den franska pop-offensiven som inletts.
Kort om oppositionen i Iran 1 februari 1994.
En serie explosioner avbröt Irans president Rafsanjani när han i Teheran i förmiddag skulle hålla ett högtidstal vid Ayatollah Khomeinis grav. Flera människor greps av säkerhetspolisen och fördes bort. Ingen människa skadades och presidenten fortsatte efter några minuter sitt tal som hölls till minne av 1979 års revolution.
Den 2 februari 1994. Nu jäser det i varje buske, eller minst varannan, i Sverige.
Försäljningen av sprit minskade förra året med 4,3%, det visar statistik från Systembolaget idag. Men det betyder inte att svenska folket har blivit nyktrare. Allt fler människor bränner sin egen sprit.
Det jäser och droppar hos en hembrännare någonstans i Värmland. Det här är en så kallad husbehovsbrännare och apparaten vandrar runt i bekantskapskretsen. Den här hembrännaren kan känna sig rätt säker. Polisen koncentrerar sig på de stora tillverkarna, försäljarna av hembränd sprit. Och polisen är inte överraskad över Systembolagets minskade försäljningssiffror.
Ja, försäljningen har säkerligen gått ner med tanke på att vi har bevis för att hembränningen har ökat i rätt stor omfattning i sista 10 åren.
Vad grundar du det på?
Ja, antalet beslag som vi gör.
Beslagsrummet hos Karlstadpolisen är fullt. Förra året gjordes 30 beslag i distriktet, en fördubbling jämfört med året innan. Och beslagen har dessutom blivit större. Förra året greps flera hembrännare med upp till 600 liter sprit hemma. I hela landet har antalet gripna hembrännare ökat från knappt 300 till knappt 1200 per år. Och polisen ser tydligt när ökningen började.
Början på 80-talet. I och med att det blir lättare att få tillgång till aktiva kolet.
Hur mycket hembränd sprit bedömer du att det dricks idag i förhållande till den sprit som säljs på Systembolaget?
Ungefär lika mycket, eller kanske något mer.
Mer än varannan superhembränd då?
Ja, det ligger där omkring.
Kjell Edvinsson är nykter alkoholist. Han jobbar ideellt med att stödja kamrater som super. Och enligt honom har även alkoholisterna ändrat sina vanor sedan han själv söp som mest på 70-talet. T-spriten är på väg bort.
Det har ju blivit mer utav hembränningen. Den ser vi överallt. Dunkvist då.
Var förekommer hembränd sprit idag?
Ja, överallt där det dricks sprit.
Att beräkna hur mycket sprit som verkligen bränns runt om i landet är svårt. Men enligt en utredning förra året bedömer polisen i 44 av 53 tillfrågade polisdistrikt att hembränningen ökar. Och orsakerna till detta är enligt samma poliser att priserna på Systembolaget är för höga. Och Sivet Pettersson har sin lösning på problemet klar.
Sänka priser på Systembolaget.